Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Då är det dags igen, kära lyssnare. Det är maj, den 23 maj till och med. Och Dilemma är här denna underbara lördagmorgon. Vi sänder ju som vanligt varje lördag, varje söndag mellan 8 och 10. Där du skickar in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Och sen så har vi en trio här i en panel som liksom vandra genom labyrinten och ta ut dig till vidderna så att du ser det verkligheten med ett helt annat ljus. Och de sköter det här uppdraget med panache och skärpa. Det var väl en vacker prestation.
Ja, ja. Hur ska du kunna leva upp till det nu?
Poetiskt.
Henrik Fexeus är en av panelisterna. Välkommen.
Ja, god morgon och tack.
En veteran i sammanhanget. Ja. Jag var nästan alla gånger.
Ja, typ, ja, utom två, en, jag vet, jag ställer på producenten här som ser helt förskräckligt
ut. Tre, fyra gånger och sånt där
som de hela missat. Våren kanske som inte var med. Men, ja.
Du är tankeläsare och föreläsare och före detta programledare. Och du kommer ha en show i höst som heter
Box,
inte The Box.
Utan Nej, utan bara box. Det är viktigt.
Ja. Tillsammans med Morgan Alling som är skrivit och regisserar.
Ja, exakt. Morgan har skrivit, han regisserar, jag står på scenen och får bära hundhuvudet.
Som någon måste bära.
Ja, någon måste ta den rollen. Jag tar den rollen. Ja.
Okej. Okay. Välkommen hit, Henrik. Tack så mycket. Josefin Crawford, vårig och fin idag.
Ja,
välkommen.
Så känner du. Ja,
så tack, känner jag.
Tack så mycket.
Jag ser ju.
Ja, men jo, men jag känner mig lite vårig och fin. Så att ja. Det stämmer nog.
Härligt, du började din tv-karriär på ZTV. Det vet du vid det här laget. Du är också nästan en veteran här i panelen.
Ja,
jag vet inte var gränsen går, är det 12 eller 14 eller något sånt där?
Ja, men jag känner mig som en veteran nu. Okay. Det kan jag väl få räkna som.
Du har en podcast också som heter ihop med Josefin och snart ska du ha ett radioprogram här på inte tv-program i radiokanalen utan ett radioprogram här i radiokanalen.
Ja, det ska
är det
jag
hemligt
ha.
Eller?
Nej, jag tror inte det är så hemligt faktiskt. Jag kommer köra efter det här programmet.
Så det är bara stanna kvar här. Här
back to back. Fredrik Vietanen. Välkommen hit.
Tack.
Med armarna i kors och runda glasögon sitter han här.
Ja.
Som har sagt nästa på min vänstra flank.
Visst gör jag det.
Du är ju känd nöjeskribent, det känner vi till. Skrivit böcker och varit korrespondent i New York i USA. Och jobbar på Aftonbladet. Och sen är du programledare i podd. Nej, det är programmet TV-domarna som går på Aftonbladet. Det är inget TV-program egentligen, det är ett digitalt TV-program kan man säga.
Jo, men det är TV-program även om det bara sänds på webben. Det är ju det moderna nu.
Är det?
Ja. Det slår ju inte riktigt burk TV, det gör det ju inte.
Jag skruvar om till TV2.
Så
gammal jag i svartvitt.
När det blippar i hörnet.
Absolut.
Men ingenting har varit större än att vara med här i Dilemma.
Nej. Det är faktiskt det vackraste man kan göra i karriären, att vara med i det här programmet. Därför att strax ska vi ta tag i Gustav som har skrivit till oss. Hans flickvän har fått en idé som kommer att förstöra deras förhållande. Men Olof vet inte hur han ska få henne att ändra sig. Hur känns den öppningen?
Starkt.
Spännande.
Hej Dilemma-panelen. Jag heter Gustav. Jag och min flickvän har haft ett distansförhållande i 3 år. Vi har studerat på olika orter och fått det att fungera genom att besöka varandra så mycket vi kan och prata mycket på Skype. Vi har snart 1 år kvar på våra utbildningar och planerar att flytta ihop nästa år. Nu har dock min flickvän fått för sig att vi borde flytta ihop nu, halvvägs mellan städerna vi bor i. Detta skulle innebära att vi får båda pendla cirka 2 timmar till våra skolor. Jag tror att det kommer tära på vårt förhållande. Men hon menar att vi kommer få mycket mer tid tillsammans. Hon har visserligen rätt i det, men jag är rädd för att kvaliteten på tiden kommer att bli mycket sämre och att det här inte kommer vara bra för vårt förhållande. Det är dessutom jobbigt att behöva flytta flera gånger. Borde jag gå med på att flytta till en stad mitt emellan våra universitet och pendla för min flickväns skull? Undrar Gustav. Josefin Crawford, du får svara fort. Spontant, vad känner du?
Nej, jag tycker inte alls det. Jag förstår inte det där med att man ska då bo i en stad mitt emellan.
Som
heller.
De aldrig har bott i?
Nej, det känns jättedumt. Jag tycker de kan vänta.
Fredrik Vietanen, vad säger du spontant?
Ja, jag håller med. Nej, inte en chans.
Det finns ingen möjlighet. Det finns inga positiva
sidor. Jo då, det ska vi nog bena ut snart. Men spontant är det nej.
Spontant nej, spontant nej från Jossan. Och vad är det spontana svaret från Henrik Fiseus?
Nej, det är ju nej också. Inte för att det är jobbigt att flytta flera gånger. Inte för att det är jobbigt att börja pendla. Men om argumentet är att de ska få mer tid till varandra. Så hej, det kommer de inte få.
Varför det?
Därför att de får ju det här ökade pendlingsavståndet. Och dessutom, ja visst, de ses kväll och nätter. Men de kommer ju vara betydligt mer tröttare då. Så att jag tror inte alls att det deras relation kommer må bra av det här året som de då skulle tillbringa här mellanstaden.
Och bägge två kommer helt plötsligt bo i en stad som de inte egentligen känner sig hemma i.
Nej, så säkert är skittråkigt för mig.
Konstig idé, så pass konstigt att jag tycker att han borde överväga om det här verkligen är hans livspartner.
Så hennes val av idé har helt enkelt avslöjat henne som olämplig
flickvän. Ja, jag är
en helt
det.
Annan vändning.
Ja, jag är rädd för det. Mm.
Ja, men det är ju en jättedålig idé. Hon måste ha fått någon knäpp.
Nej, men alltså det finns ju logik bakom. De har kortare till det här stället. De möts halvvägs.
Jo, men det
och sen
där...
sen så har de mer tid för varandra. Kvalitetstid och kan lära känna varandra bättre, göra mer roliga saker.
Fast jag tror inte att de kommer ha mer kvalitetstid. Ja, lite, men jag tror inte att det väger upp slitet.
Nej, och sen är det en onödig stress in, som de nu har bestämt sig för att vara ihop resten av livet, om man förstår det här. Varför ska de hålla på att hetsa ihop det här nu med att pendla mot varandra? De kommer ju ändå umgås. Kan de vara lite glada för att ni slipper varandra?
Det funkade ju med Skype. Det funkade ju,
Nej, men det jag börjar tänka på, om du säger, men det är bara ett år kvar, det är inte så lång tid. Och då börjar jag känna, vad är det som gör att hon nu vill dra upp där en växel nu så akut? Har hon hittat på något dumt som gör att hon liksom, är det hennes motsvarighet att komma hem med blommor? Mm. Vi kan flytta upp nu. Så.
Vad har du gjort?
Misstänker hon att han håller på med något?
Ja.
Det är ganska dyr manöver. Komma hem med blommor är billigare än att komma hem med
lägenhet. Men nu bor de ju inte ihop, så hon kan ju inte komma hem med blommor.
Nej, det är sant. Alltså.
Men det är skumt det här.
Kan det inte vara så att hon vill testa och känna hur det är att bo ihop då, innan de blir nya slag? Att det blir något pröva vår tid.
Var ni ute efter så är det någonting som inte stämmer.
Ja. Det är så här konstigt också. Tänk om man en bor i Sverige och den andra bor i New York. Ja, så ska man mötas på mitten. Vart
på Island?
Nej, Uzbekistan.
Nej, utan det blir ju på de här Azorerna.
Det låter ju skitbra.
Ja, exakt vad jag vill säga. En stuga på Azorerna.
Och träffen blir bara då 10 minuter för all del.
Vilka 10 minuter?
Underbara 10 minuter.
Nej, men antingen får en offra sig så de flyttar till den personens stad. Eller så får de...
Vi behöver inte hymla, det är en dålig idé.
Om det inte är Azorerna. Men annars dålig idé.
Om det är Borås så är det dålig.
Usch.
Hej Dilemmapanelen, jag heter Fredrika. Min syster har stulit pengar av mig. Vi har aldrig varit särskilt nära varandra, men vi håller kontakten och har aldrig bråkat. Jag insåg att jag hade debiteringar på min kreditkortsräkning som verkade konstiga. Det var bland annat tågbiljetter som jag inte mindes att jag hade köpt. Jag ringde såklart och anmälde det, och när jag berättade för min syster om det så sa hon att det var hon som hade köpt tågbiljetterna. Och hon påstod att hon hade frågat om hon kunde låna pengar av mig. Jag mindes inte det och frågade när det skulle ha hänt. Det datumet sa hon att det hände var jag bortrest och är helt säker på att vi inte pratade i telefon. Efter mycket diskussion kom det till slut fram att min syster är otrogen mot sin man. Hon träffar en kille i en annan stad. Hon har inget jobb just nu och åker och besöker sin älskare när hennes man är på tjänsteresa. Min syster har lovat att betala tillbaka och vill att jag ska dra tillbaka anmälan. Jag har sagt att jag drar tillbaka anmälan om hon avslöjar sin otrohet för sin man. Hon har ju ändå lurat mig på pengar, och jag tycker dessutom att det hon gör inte är okej. Är jag för hård mot henne, eller borde jag tvinga henne att avslöja sin otrohet, undrar Fredrika. Det här var tunga prylar. Vad säger Josefine Crawford? Snabbt.
Hur ska jag kunna svara snabbt på det här? Det är ju invecklat och komplicerat och lite jobbigt.
Ska hon tvinga sin syra att berätta för sin man att hon är otrogen?
Nej, jag tycker inte man kan göra så riktigt. Jag tycker det blir utpressning på fel sätt. Mm. Det är en dominoeffekt här av att hon har stulit pengar. Och jag gillar inte när saker blandas ihop så. Att ja, men då måste du göra det här för att jag ska göra det här för att du gjorde det där. Jag gillar inte upplägget. Jag tycker man ska hålla saker separat.
Annars, men nästan så att det blir en hämnd, va?
Det blir en gegga av alltihop. Sådana där geggor kan växa.
Geggor kan växa, säger Josefine Crawford.
Det är det jag säger.
Vad säger du, Henrik Viseus?
Vad spännande liv folk verkar leva.
Välkommen till verkligheten.
Ja, lite så. Jag skulle vara väldigt nyfiken också på att höra från Josefine. För du sa att det var utpressning på fel sätt. Men utpressning på rätt sätt vore intressant att höra det var. Men jag tycker ju att det är klart att hon ska dra tillbaka anmälan. Hon ska inte lägga sig i... Om hon har olika värderingar än sin syster, ja, det får hon hantera. hantera liksom, men hon ska inte tvinga sin syster till det här. Jag undrar ju lite, hur kom hennes syster åt hennes kreditkort? Vad grej, alltså håll koll på din plånbok, vad fan. Mm. Så. Men kan alltså, inte springa runt och ge bort din PIN-kod till folk hur
nej,
smara,
nej, men man förväntar väl säga att ens syster inte går och snor grejer. Alltså man ska inte behöva koll på sin syster.
Nej, men jag tror också så här, alltså, eller, det är mycket möjligt faktiskt att systern är övertygad om att de har pratat om det. Hon kanske har tänkt att de ska göra det. Mm. Och så har hon tänkt det flera gånger. Och så har det varit på väg inte blivit. Och i hennes huvud så kanske de faktiskt har pratat om det. Att det kan ju ha varit ett glapp i kommunikationen där. Så att jag tycker nog att chilla lite med det där. Men,
ja. Nu har du hört tillräckligt mycket Fredrik Virtanen för att ha fått initialt ändra din åsikt kanske rent av. Men vad tycker du spontant?
Ja, men ni har ju rätt. Jag försöker hitta ett annat argument här för att hon ska kräva pengarna tillbaka och avslöja otroheten och så. Men det är svårt. Mm. Det är ju svårt.
Det är skönt att hämnas kanske.
Mm. Mm. Kanske är det ett argument. Men det är ju, hämnd är ju ingen moraliskt hållbart i längden.
Nej, men det är skönt.
Hur ska hon få pengarna? Är det viktigast det här? Är pengarna viktigast? Eller är det viktigast att hon på något vis golar ut att snubben får veta?
Varför tror ni att hon blandar ihop de här två sakerna överhuvudtaget? Det ena är att hon har ljugit för, sin syster.
Jag tycker inte hon är en skön syster. Men hon... Jag tycker hon borde engagera sig i sin systers liksom love feelings istället. Men bara, hon... Hur är det nu? Vad känner du för den här killen som du är otrogen med? Tycker du om honom? Du, kanske styra henne åt något håll istället så att hon gör ett bra beslut av sörjan.
Kanske det är
jag. Mm. Men alltså så här, hon gillar ju inte otrohet, men nu känner ju hon sig på något sätt implicerad i systerns otrohet. Hon har ju varit med och sett till att den kan bli av. Mm. Eftersom det är hennes pengar som har betalat tågbiljetten.
Jag tror
att
hon känner sig skyldig för
det. Ja, det tror jag. Jag tror att det är därför hon är så tycker att det här är så jobbigt med otroheten. För att hade hon inte betalat tågbiljetten, om syster inte hade tagit hennes pengar, ja, då hade otroheten kanske inte skett. I alla fall hade hon inte vetat om det. Så jag tror att det är det som är. Hon får reda ut det här, tror jag.
Hörrni, jag tror att vi fortsätter efter låten. För det känns att vi behöver prata lite grann mer om otrohet och pengar. Det är ju sexiga grejer.
Ja.
Eller hur? Mix Megapol, Dilemmat-programmet. Anders S. Nilsson och jag, Henrik Fixius, Josefin Crawford, Fredrik Virtanen utgör Dilemmapanelen. Vi pratade just om Fredrikas problem. Hennes syster har stulit pengar från henne för att besöka sin älskare. Och du undrar, Fredrika, om hon borde tvinga sin syster att avslöja sin otrohet. Och Henrik Fixius, du var inne på en grej där att Fredrika som har skrivit in, hon känner sig lite skyldig för att det är hennes pengar som har gjort att hon kan vara otrogen på något konstigt vänster här.
Alltså. Ja, det var
ju... Är det långsökt?
Ja, väldigt fint och inkännande. Ja, det var ju, men extremt
empatiskt.
Ja, men det...
Hon verkar ju vara en tjänstemänniska, tycker jag, Fredrika.
Alltså, att någon stjäl från dig kan ju inte vara ditt fel, Henrik. Nej, det måste du komma ihåg.
Men grejen är så att om den här tågbiljetten skulle komma fram, att Fredrikas syster har åkt till Borås för att ligga med Jonte. Mm. Och så får Fredrikas systers man veta det, hitta tågbiljetten och säga, men det är Fredrika som har köpt den här. Det står ju på biljetten. Mm. Då blir det ju dålig stämning.
Då kanske han tror att det är hon som har inblandat och blir grejigt allt. Men spontant sett så ska hon inte säga, hon ska dela upp de här grejerna. Ja. Snacka om stölden så att säga. Men lägg inte
och vara lite gullig mot sin syster som uppenbarligen har kärleksproblem.
Problem. Mm. Var lite gullig, Fredrika. Ja. Nu var det Jonte här.
Men
och det var
Fredrika. Pengar.
Ja, det var mycket namn här. Då vill jag bara säga det att när ni skriver in hit här, kära lyssnare, men jag får ett litet ord med i laget där, Henrik, för sig. Tack så jättemycket. Då skriver ni in på dilemma@mixmegapol.se. Och vi kommer att ändra era namn, bara så ni vet det, så att ni kan vara anonyma. Det är väl fint?
Ja, det är bra.
Mikaela har mejlat oss på tanke om anonyma. Hon heter alltså inte då Mikaela utan något annat. Hennes man har en privat bok som hon är förbjuden att titta i. Hon är orolig och vet inte om hon borde svika sin mans troende och glutta i den här boken, tror jag det handlar om. Detta med stund. Hej Dilemmapanelen, jag heter Mikaela. Min man och jag har varit ihop i cirka 10 år och han har en hemlig anteckningsbok som han kallar för Den lilla svarta. Han använder den oftast för att skriva inköpslistor och kortare noteringar. Han har ganska dåligt korttidsminne, så det är fullt förståeligt. Jag berättade för en vän om Den lilla svarta och hon sa skämtsamt att den svarta boken var den man hade nummer till ragg uppskriven i när man fortfarande hade adressböcker. Jag kunde inte släppa den tanken och insåg att jag faktiskt inte har en aning om vad han skriver i sin lilla svarta. Han har alltid den på sig på samma sätt som han har med sig plånbok, nycklar och mobilen. En dag när han kom hem och la ifrån sig den så sträckte jag mig efter anteckningsboken och sa skämtsamt, vad har du för hemlisar i den här egentligen? Då fick han panik och tog ett språng för att plocka upp boken. Han sa att den var privat. Vi har ganska öppen policy med att låna varandras mobiltelefoner och datorer, ska jag säga. Så det kom lite som en chock för mig. Den brukade alltid ligga vid hans nycklar och mobil i hemmet, men sedan incidenten så har han gömt den lilla svarta. Nu börjar jag bli orolig, men är rädd för att dra igång något bråk. Problemet är att jag inte kan släppa det. Borde jag försöka ta mig en smygtitt i den lilla svarta bara för att kunna få det ur mitt huvud? Undrar Mikaela. Vad mycket den lilla svarta där, men ja, vi förstår att det handlar om en bok som han har skrivit.
Den lilla svarta snuskboken. Ja.
Om det nu är det.
Det är klart att det är.
Ja, du tror det?
Ja,
Är det egen erfarenhet eller har du en liten svart hemma?
Ja, alltså på 90-talet, det känns väldigt omodernt det här alltihop, att han har en liten snuskbok, eller förlåt, det är en svart bok. För annars antecknar man väl i mobilen som man uppenbarligen har och så vidare. Sen har han en liten bok också. Och det är ju kinky oavsett vad det står i den. Att han har en liten bok av läder dessutom.
Ja. Fredrik, jag vet inte. Jag har aldrig hört talas om att man har en liten snuskbok. Jag vet inte vad du... Alltså, vad är
en
det?
Snuskbok?
Ja, men det var ju det han sa. Ja. Att det är en liten snuskbok.
Ja. Vad gör man? Har man satt upp falska kort?
Exakt, vad gör man? Skriver man så här... Oj, knulla. Eller vad gör man?
Det är väl det hans fru eller flickvän tror i alla fall.
Nej,
vet du vad? Hon tror ju det. Han har... Han är revisor eller någonting, så han är van vid att skriva, han har en liten svart bok och måste ha ordning och reda på saker och ting. Så att han skriver den, hon är liksom misstänksam. Ska hon titta i den?
Jag kan bara utgå från mig själv i det här läget, att jag, det är klart att man inte ska kolla, men jag skulle inte kunna släppa den ur huvudet förrän jag hade tittat. Och då skulle jag liksom...
Fy!
Ja, jag vet. Jag skulle rota fram den lilla svarta snuskboken och så skulle jag bara öppna den lite så på avstånd, lite snabbt på random sida och bara slå ner ett öga för att se. Och förmodligen tror jag bara att det står massa text. Jag tror att det är tankar och sånt.
Att du ens tänker tanken och öppna boken är ju förkastligt. Och när du sen öppnar och ser ett ord där, kommer du då verkligen titta bort?
Ja, men
nej,
alltså...
Nej, men jag kommer läsa...
Men det är det här smygtitta i varannas dagböcker. Ja,
men snälla,
gör man det?
Josefin. Alltså en halv sida.
Du kommer inte nöja dig med den sidan om du väl öppnar. Man får aldrig öppna en sån sak.
Man faller nog av en svart bok. Det är som alltså, en
drå. Snuskbok dessutom.
Mitt ex hade massa såna där små böcker som han skrev i. Och det var bara massa blaj. Det var bara massa hans tankar hit och dit.
Det kallar du blaj.
Varför tittar du i den? Tittar du i den när inte han visste om det?
Ja.
Men vem är du, Josefin?
Ja, Josefin.
Går du in i Facebook, din killes Facebook också? Nej. Och liksom kollar in med hans chatt? Har du koder och algoritmer och grejer?
Nej, det skulle jag aldrig göra.
Henrik Fexeus, du har inte fått säga någonting.
Nej, du sa ju att jag skulle vara tyst.
Nej! Var inte så långsint.
Är du kränkt nu, Henrik?
Ja, det är jag.
Kränkt vit man.
Jag har jättemycket att säga om det här.
Säg det då.
Äntligen.
Boo-hoo.
Boo-hoo.
Jag vill också prata om den lilla snuskboken.
Till att börja med,
ska hon titta i snuskboken? Alltså,
nej, absolut inte. Men för det första, sen undrar jag också hur jävla tjock är den här boken om man har burit på den i 10 år och skriver en måste vara enorm. Ja. Om det inte är så att det är utbytbara sidor i den som det kan vara en kalender, då har vi ett annat problem. Grejen är, jag förstår precis ett dilemma. Jag har otroligt många tjejkompisar som när de var singlar, alla hade den lilla rosa, en rosa bok. I den så rejtade de och beskrev...
Hur gamla var de som du
rejtade? Nej, inte som jag dejtade, tjejkompisar, sa jag.
Jaha, rosa bok.
Ja, de hade en rosa bok.
Var det glitter på dem också?
Nej, det vet jag inte. Jag fick aldrig se böckerna av en viss anledning. Därför där rejtades nämligen alla ligg med ganska detaljerade beskrivningar och betygssättningar. Oj. Det var ganska tjocka böcker till slut där. Och det var okej så länge man var singel. När man blev tillsammans, då förstörde man boken om man var smart. Därför att det blev dålig stämning om ens nya kille hittade den där boken, förstås.
Gör man det? Är inte det ett tidsdokument?
Nej, men grejen är att nej, det var en överlevnadsinstinkt. Och om det är så att, och då förstår jag, det här är någonting som ganska många gör. Och då tänker jag att vår brevskrivare kan tänka att det är den typen av bok. Det kanske också är det, men om hon känner till det så förstår jag hennes oro.
Men ska hon titta? Ska hon
nej,
gå
absolut
över...
inte.
Nej.
Hon ska verkligen inte titta i den. Men jag tror också att om det nu är samma bok som har funnits i 10 år, då är ju bladen utbytta. Och då kommer det vara nutida saker som står i dem bara.
Henne fick säga så här, titta inte. Fredrik säger, titta inte. Josefin har tittat.
Skulle göra det igen. Nej, men det är skönt att få det ur huvudet. Det kommer inte stå något farligt där.
För henne!
Vår brevskrivare!
Henrik berättade om den rosa snuskboken. Ja. Det var ju fullt av snusk i.
Ja.
Det kommer ju vara den här också naturligtvis.
Nej, det kommer det inte vara.
Jo.
Nej då.
Jo.
Ja.
Jo.
Nej.
Josefin, jag tycker inte du ska ge sån här råd. Jag ska faktiskt vara neutral i detta. Hej Dilemmapanelen, jag heter Beatrice. Jag har två barn tillsammans med min exman. Vi bor cirka 15 mil ifrån varandra och har barnen varannan vecka. Mitt ena barn vill dock väldigt sällan bo hos mig. Hon är 6 år och kan verkligen ställa till med en scen när jag ska hämta upp henne. De senaste månaderna har vi bara ledsnat och låtit henne stanna hos sin pappa för att hon har gråtit och skrikit så mycket. Då har jag och vår 3-åriga son åkt hem till mig utan henne. Ibland har det hänt att hon har ångrat sig i veckorna, men eftersom det är ganska lång väg emellan har hon då fått stå sitt kast. Det här har hållit på några månader och jag vet inte hur jag ska hantera det. Borde jag tvinga min 6-åriga dotter att bo med mig varannan vecka, eller ska jag låta henne välja själv? Mm. Beatrice undrar, vad säger du Fredrik Virtanen?
Ja, tvinga barnet att bo hos henne.
Du tycker det?
Mm. Och nu ska det vara kort svar, vi har ett långt svar.
Ja, absolut.
Nej. Jag tycker det var hjärtskärande.
Tvinga, säger du. Vad säger du just för en Crawford kort? Spontant. Från hjärtat.
Ja, nej, ja. Ja, nej.
Nej.
Ja, nej.
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 Ska jag säga stopp eller?
Ja.
Alltså, det måste alltså roulette här. Det är ja, nej, roulette.
Nej, gud, det blev så svårt för att...
Fundera på den, Jossan, så fråga Henrik Fixius.
Nej, jag tycker det är såklart, tvinga.
Tvinga barnet?
Ja. Mm. Tvinga barnet att bygga en relation med dig.
Mm. Nej, men okej, jag säger tvinga inte.
Tvinga inte, säger du? Mm. Bara för att?
Nej, för att...
Du känner så?
Men jag kom fram till det nu.
Nu har du godis i munnen igen, Josefin. Så nu frågar jag Fredrik Veta.
Ja, som sagt, det är väldigt hjärtskärande det här. Samtidigt, för det är jag med om med mina barn att... Nej, jag vill vara hos mamma. Alltså, vi är ihop och så. Men bara mindre saker. Om man ska gå ut eller någonting. Handla. Nej, jag vill inte följa med. Jag vill vara hos mamma. Och det här är ju större. Det är ju en hel vecka. Och sen är det ju så här, tror jag. Att den här tvingningen, den är väldigt, väldigt kort och smal. Och den här, en smal tid. Kort tid. Och den här barnet är så litet. Så han kommer ju direkt glömma bort att han inte vill vara med mamma och tycka det är jättekul. Och
sen, hon
förlåt. Mm. Ja. Mm. Så att jag tror inte vi har ett problem här ens om hon verkligen tar den här lilla ganska korta fighten som är intensiv, gissar jag, men sen går över väldigt fort.
Mm. Vad säger du, Josefin?
Nej, men nu när jag tänkte efter lite, det jag inte gillar med det är att det är på något vis hela tiden, det är alltid så självklart att vuxna ska bestämma över sina barn. Mm. Och jag tycker att man ska ge barn chans att bestämma och även ta fel beslut ibland. Jag tycker verkligen hon ska få stå sitt kast om hon ångrar sig 2 timmar senare eller... Jag tycker det här att
kan man låta en 6-åring välja själv?
Att säga att en 6-åring ska stå sitt kast på det, vad tycker jag var ett märkligt ordval faktiskt. Att, nu får du skylla.
Nej, men en 6-åring. Jag menar är att de behöver inte kasta sig i bilen då. Oj, ja, men det är klart att... Utan jag tycker att det kan vara bra att ge barn svåra beslut och att också låta barn ta fel beslut ibland så att de lär sig en läxa av det. Och då lär de sig läxan att okej, ibland vet inte jag bäst. Och på det viset kan de sen kanske låta föräldrar bestämma. Förstår du vad jag menar?
Det där kräver ju en form av rationell analysförmåga som en 6-åring inte riktigt har kompetens till.
6-åringar är smartare än vad man tror.
Nej, det är de ju inte.
De har en amygdala liksom som bara pumpar full av känsloagerande och sen pyttelite rationellt tänkande. Och dessutom är det så här, jag kan hålla med om det, att barn måste lära sig orsak eller konsekvenser av sitt handlande. Men det är så mycket som står på spel i det här, och vad det handlar om i förlängningen är ju huruvida hon som mamma ska ha en relation till sin dotter eller inte.
Nu tycker jag man drar på för höga växlar. Absolut. Och det är klart hon kommer ha en relation till sin dotter.
Jag kan vända på klacken så fort dottern skriker liksom, och köra tillbaka 8 mil och hämta upp henne. Hon blir liksom, eller hur resonerar du?
Nej, men då får vi prata om, men gud vad jag äter godis, vad är det för fel på mig?
Precis. Ja. Men så här, att du stoppar dem i munnen, det är felet. Vad säger du?
Nej, men jag har direkt personliga erfarenheter av det här. Jag har en avkomma, höll jag på att säga, ett barn som när jag och mina barns mamma separerade, då av olika anledningar så började barnen bo hos mig på heltid i princip. Därför att hon flyttade långt bort. Sen flyttade hon närmare stan och då började vi köra varannan vecka. Och då ville inte barnen det till en början, utan jag fick tvinga dit dem. Och det är fortfarande så att en av dem egentligen inte vill till mamma nu. För att mamma är lite rökt. För hon var inte där på 2 år och han är så här... Nej, jag känner inte henne, jag skiter i liksom vem hon är, jag har ingenting där att göra. Mm. Och det var precis under den åldern liksom. Det är väldigt formativa år det där. Mm. Så att det här är liksom riktigt och viktigt.
Men kan man inte då göra så att mamman är med den här dottern kanske två dagar, eller alltså det behöver kanske inte vara en hel vecka. Man kan, kanske kan säga göra något mitt mellanting då, så att hon får vänja sig, och sen allt eftersom så kan det bli varannan vecka. Men det kanske är så att den här dottern inte är redo för att köra pang varannan vecka, utan vill vara mer hos pappan just nu. Och jag tycker att det kan vara okej. Okay. Jag tycker inte
att hon ska vänta in dottern helt enkelt, och låta henne vara med henne när hon själv eller portionera ut tiden med mamma.
Ja, exakt, för att målet ska vara varannan vecka, men att det kanske kan få ta ett halvår. Mm.
Det kan jag hålla med.
Komplicerat ämne, och jag tackar panelen för att ni har försökt att reda ut det i alla fall.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Dilemma med Anders S. Nilsson igång. Henrik Fixeus, Josefin Crawford och Fredrik Vietan. Vi pratade just om Beatrice dilemma. Hon har delad vårdnad för två barn med hennes sexåriga dotter och vill inte bo med henne. Hon undrar om hon borde tvinga sin dotter att bo med henne varannan vecka. Vi vänder och vred på begreppen här. Jag skulle gärna vilja ha ett svar, kort svar. Borde hon
tvinga? Ja, hon borde tvinga barnet. Sexåringen ska inte bestämma någonting om relevanta frågor.
Nej. Josefin?
Nej, jag håller inte med där. Jag tycker sexåringen absolut kan vara med och bestämma kring relevanta frågor. Men jag tycker att man kan börja med lite färre dagar i taget hos mamma.
Henrik Fixeus?
Jag tycker hon ska tvinga barnet. Tyvärr kan det också leda till att barnet blir väldigt rotlöst. För de blir gärna det små barn som måste skickas fram och tillbaka. Så att jag kanske ska ta tillbaka allt jag har sagt fram till den här punkten. Men nej, hon ska nog tvinga.
Hon ska tvinga det. tack så mycket för att
du fick
klart svar. Vi vill rädda ut begreppen helt enkelt. Stina har också skrivit in till oss. Hennes man blev inte medbjuden på hennes systers bröllop. Och hon vet inte om hon ska bojkotta sin syster eller sitt sällskap.
Intressant.
Ja, det är helt sant. Vi ska ta tag i det med stund dessutom. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Stina. Jag och mina barn på 7 och 10 år fick en inbjudan till min syskons bröllop i sommar. Det stod endast våra namn på inbjudningskortet. Min man, som även är pappa till mina barn, blev inte bjuden. Jag vet att de inte gillar mitt val av man, men det här kändes väldigt jobbigt. Jag älskar ju min man, men även min familj. Borde jag säga ifrån eller borde jag gå på bröllopet utan min man, undrar Stina.
Oj, oj.
Kort, spontant svar från Fredrik Vietarna.
Spontant är att hon inte ska gå på bröllopet.
Ha sen, familjen går före.
Ja.
Den hon har nu. Josefin?
Ja, nej, jag tycker också det är självklart att hon inte ska ställa upp på det där. Jag tycker absolut hon ska ifrågasätta. Hade jag fått inbjudan hade jag hört av mig och sagt... Ni har missat liksom min mans namn.
Hon vet ju att de inte gillar honom.
Ja, men det är ju så oschysst och... Nej, det är inte schysst av syrran som gifter sig.
Okej, okay. Henrik Fixeus, vad säger du?
Nej, men jag vill inne på Josefins linje där, att innan hon gör någon form av beslut överhuvudtaget så bör hon dubbelkolla med syrran där. Det kan ju vara någon slarvig miss bara. Och förutsätt inte att det är med flit, utan ta det som ett skämt. Att bara, du, jag såg att ja, men det var kul att börja få göra någonting annat på lördag då, eller? Alltså, sådär. Mm. Och se, så ge syrran en chans att rädda ansiktet om det var ett ärligt misstag. Och annars då får ju syrran bekänna färg då. Och i så fall så gå inte på bröllopet.
Men är det så viktigt att man måste ha med sin man då? Om inte då han vet, de vet att de inte går så bra ihop.
Fast man gör inte så.
Nej, men,
vadå man gör inte så? Står det i Bibeln?
Ja, kungen har sagt det.
Ja, okay.
Ja, men vad vi har att göra med här är såklart ett långdraget problem med den här familjen, den stora familjen åt bägge håll, för de inte tycker om Börje som vi kallar honom. Och det här måste ju ha ältats och tragglats ganska ofta rimligtvis, och de troligtvis umgås de inte överhuvudtaget. Nej. Och plötsligt då kommer en inbjudan och Börje inte bjuden.
Tror du Börje själv vill gå då?
Nej, exakt. Vad tycker Börje om det här? Han kanske säger, ej frugan, jag tycker din syrra är så jäkla trälig och dum. Mm. Så, och jag tar gärna en kväll själv här hemma medan ni åker dit.
Och stå och säga henne lycklig i en vit brudklädning provocerar mig bara. Vad säger du,
Josefin? Ja, nej, men jag tycker det är så märkligt också av det här brudparet som gifter sig då, att göra honom till en slags huvudperson genom att inte bjuda honom. Mm. Det är så otroligt osmart. Det är bättre att bjuda och sen... Ja, så länge inte han är en person som, vad vet jag, går berserk just på bröllop och totalförstör hela festen, vilket jag inte tror att det här handlar om. Jag får en känsla av att det handlar mer om något.
De har inte gillat hennes val av
nej,
man.
Nej, men jag menar, herregud, det är hennes man och hon är hennes syster, och då måste man bjuda till. Jag menar, ett bröllop ska ju vara i kärlekens tecken. Jag tycker det är så jättekonstigt att inte bjuda någon bara för att man, nej, jag gillar inte honom.
Du menar att om man gillar sin syster väldigt mycket, så gillar man också hennes val.
Ja, man behöver inte gilla hennes val.
Nej, men man respekterar,
men man respekterar det och bjuder, ja.
Ja, men då, nu skruvar du ju tillbaka allting. Det finns uppenbarligen beslut här att de inte tycker om den här Börje. Du kan ju inte ändra på den saken.
Nej.
Att du vill att det borde ändra.
Det ligger fast.
Nej, men det går inte att ändra på, men förmodligen det kommer ju inte förstöra bröllopet på något vis att han är där.
Förmodligen tycker de det.
De tycker det. Vi måste se, Börje kanske är ett
fast, alltså, om det är så, om det är så att de på riktigt...
Ska vi komma överens om
det? Ja, men låt oss göra det.
Han ska faktiskt inte få gå.
Låt oss göra det. Börje är ett riktigt svin, och de vet att han kommer liksom, han kommer försöka hångla upp prästen och välta. Alltså vi kan säga det.
Det där lät ju ganska kul.
Ja, men de
inte för brudparet.
Nej, men även om vi säger det, så är det ju fortfarande så här. Nu är jag helt tappad. Jag hade en skitbra poäng jag skulle komma. Så börjar ni skoja och ha det här allvarliga grejer. Nej, men min poäng är den här.
Att du börjar ju pissa på Börje plötsligt.
Nej, men det var ju för att bara hålla med. Fan, vad skulle jag säga? Ta någon annan.
Jag kommer på
det. Ja, det var jag faktiskt.
Ja. Okay. Jag tycker ni alla är taskiga mot Börje.
Men det finns ingen, det finns, ni är helt
bra. Jo, nu kom på det. Ja, om det var så att Börje, att de på riktigt, vi kan inte bjuda Börje, men det är nog min systers man. Då pratar man ju med sin syster om det innan man skickar ut en inbjudan. Att det, alltså det är så här, jag kan inte se hur din man ska kunna komma på bröllopet. Det måste man ju diskutera. Det kan man ju inte bara signalera genom att utelämna ett namn på en inbjudan. Det blir jättekonstigt.
Jag tycker det där också är konstigt. Jag tycker man bara ska bjuda in.
Har de inte gjort det?
Nej, jag vet, men jag blir förbannad. Och därför tycker jag att hon inte ska gå på. Jag tycker inte att hon ska gå på bröllopet.
Det kan ju inte Stina göra någonting åt, va?
Nej, men de ska,
det är inte hon som har bjudit in någon.
De ska inte gå på bröllopet. Av den information vi har så verkar i alla fall Josefin vara överens, fast av olika skäl, att de inte ska gå.
Nej, precis.
Ni är fiender, men ni är överens.
Vi är helt överens.
Det är väldigt märkligt. Okej, bjud, gå inte helt enkelt.
Nej.
Ha ett eget bröllop på samma dag.
Får inte Börja följa med, som vi kallar honom.
Ha ett eget bröllop på samma dag. Det var Börje ta tag i sina issues.
Hur många svar som helst fick du då, Stina? Arman har skrivit in hit. Hej, jag var med om en väldigt svettig situation på jobbet nyligen. Jag gick in i lunchrummet och två kollegor satt tysta och stirrade in i väggen. Då sa jag skämtsamt, har någon dött eller? Och skrattade. Det visade sig att ena kollegan precis hade förlorat sin mormor natten innan. Jag skämde så jäkla mycket. Jag åt min mat fort under tystnad. Vi är inte så nära varandra, men umgås ibland på jobbet. Borde jag ta upp det eller låta det rinna ut i sanden bara, undrar Arman. Skrattas här. En mormor har ju faktiskt avlidit. Det får vi faktiskt ta in i kontexten här. Vad säger du, Fredrik?
Ja, men en mormor, det är inte som att ett barn eller kanske ens en mamma. Ett mormor är ju en gammal person. De dör ju då och då, det är ju tråkigt. Men han visste inte om det här. Jag tycker inte han behöver skämmas.
Nej, Lilba, för mormor var 50. Eller 40 till och med, så att jag menar, herregud.
Ja, det är tänkbart.
Precis, ja.
I så fall var det, måste han kräla på sina knän och komma ursäkt.
Vad säger du, Josefin?
Nej, men det här är ett väldigt lätt löst problem. Han ska bara vid tillfälle gå fram till den personen vars mormor dött och be om ursäkt. Säga så här, gud, jag sa det där som ett skoj och... Jag tycker att såklart att det är jätteläskigt.
Får man inte Tourette i sådana grejer att man gärna lägger ut ett skämt till på något sätt? Är det jag?
Ja, okay. Det är bara dig.
Henrik fick se oss.
Nej, men jag tycker det är så fint att gå fram och be om ursäkt, men var också medveten om att den här personen kommer förmodligen inte ens knappt ihåg det här, utan förklara att jag har haft så dåligt samvete ända sedan det hände, jag vill bara be om ursäkt. För att den andra människan har förmodligen, jag höll på att säga, gått vidare, det låter, men du förstår vad jag menar.
Gått vidare till andra sidan.
Mormor, så att de är lyckliga och glada där nu.
Har ni gjort något sånt här någon gång?
Alltså
kläckt ur någonting extremt opassande och sen försökt skämta bort det en gång till och det blir ännu värre, eller?
Ja, ska det se ut så där, sa jag. Det var inte så bra.
Till vem?
Nej, det sa jag inte. Men jag har faktiskt sagt en sak som jag aldrig kommer säga igen. Och det var när jag bevittnade mitt första barn föddes. Efter det har jag lärt mig som pappa som man stod upp över huvudet, men jag var så här anatomiskt fascinerad. Så att jag ville se själva födelseögonblicket. Och när det hände så utbrister jag, oj!
Och det har jag fått lära mig att man som födande kvinna inte vill höra. Av det som händer mellan ens ben vill man inte höra oj. Så säg inte det. Det är mitt råd idag. Säg inte oj. Men det var ett glatt oj. Det var ett positivt oj.
Men det är så farligt då.
Alltså, det skapade lite viss oro.
Jag tror du kan säga oj. Och sen ja och... Vad sa du med? Men du sa bara oj.
Ja. Jag var så här häpen. Nej, och alltså, lydigt skulle vara kroppen klarade av.
Men fascinerad. Ja.
Fruktansvärt irriterande om ens snubbe gick ner och skulle stå där och stirra när man födde barn. Nej, det skulle jag aldrig acceptera.
Gick ner gjorde jag inte.
Nej, inte gick ner.
Inte efteråt.
Det var du som sa.
Nu är det så låg...
Det var du som sa.
Jag vill säga vad jag har sagt en gång till en person som det blev oerhört pinsamt. Det var det här liksom grattis till graviditeten till en kvinna som...
Var tjock bara, eller?
Ja, hon hade dessutom en sjukdom som gjorde att hennes mage stack ut. Och det blev ju... Det var jättejobbigt. Det var på en fest dessutom, så det var många runt omkring som hörde. Och hon var så här jättevänlig mot mig. Bara, ja, men vet du, jag är inte gravid, utan jag har den här sjukdomen. Och liksom, du vet, det blev tyst. Och det var... Det var fruktansvärt. Jag
så dumt, Josefin.
Så dumt.
Såg du inte att hon rökt och drack? Så riktigt dumt.
Fredrik, har du det?
Ja, jag har gjort alla de där grejerna, men jag inte just det med graviditet och kvinnor, för det har man ju förstått under åren att det ska man passa sig väldigt noga. Mm.
Kan man få en hormonsmäll?
Ja, man kan framförallt känna skam om man säger det fel. Men annars jag har gjort massa av sådana här.
Mm. Okej.
Börja skratta på... Väldigt
utlämnande. Jag kommer inte ihåg dem så många. Nej, jag tycker att jag är festlig, men det är jag inte. Jag är bara plump.
Okej, Aman, vi känner med dig helt enkelt. Vi har alla varit i din situation, kanske inte exakt, men ungefär. Så ta det bara piano och säg att du skojar bara. Och jag är lite ledsen om du sa det fel sätt. Ja. Konklusionen är liksom.
Det är fel tillfälle.
Och mormor var ju förmodligen gammal, som gatan.
Ja, precis.
Och behövde dö.
Hej dilemmapanelen, jag heter Veronica. Min man har gjort något med vår iPad, vilket gör att hans sms-konversationer på mobilen dyker upp på vår iPad. Det är nästan bara jag som använder iPaden, och en kväll så dök upp ett meddelande som var ganska opassande. Han smsar med en kvinna som han känner genom en gemensam hobby. De träffas en gång i veckan tillsammans med flera andra. Deras sms-konversationer är dock mycket mer närgångna än vad jag hade en aning om. De skickar hjärtan till varandra och har väldigt personliga samtal. Jag har följt hans konversation i någon vecka nu, och de är mycket närmare varandra än vad jag trodde. Dessutom så känns det som att samtalet håller på att eskalera. Jag misstänker starkt att han är otrogen mot mig. Borde jag vänta och se hur deras samtal urartar, eller borde jag konfrontera honom med en gång? En av er får svara. Jag väljer Josefin.
Ja, konfrontera direkt.
Det är Josefin som är den som avlyssnar telefonen i och för sig, det vet vi sedan tidigare, så jag tycker att hon är olämplig att svara.
Nej, det där är ju, jag vill bara varna alla där ute som inte har fattat den lilla grejen, det här med jäkla clouds och grejer där allt ska sparas, för det är bara plopp, 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 dyker upp på massa olika enheter plötsligt, både sms och Facebook Messenger och bla bla bla, alltså det är ju helt...
På gemensamma
plattformar. Ja, min son sitter med paddan och det kan dyka upp vad som helst, alltså det är ju inte bra.
Konfronterar han dig då?
Okej.
Men jag vill bara säga...
En otrohetsskola här med...
Konfrontera!
Ja. Okej!
Okay. Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Innan pausen pratade vi om Veronikas dilemma. Pratar vi om Veronikas dilemma. Hon har sett sms som indikerar att hennes man är otrogen. Borde hon konfrontera honom eller vänta tills hon har bevis? Och Josefin höll just en skola i hur man ska undvika det där. Det finns det att om man har gemensamma iPad, så är det iCloud och grejer, så kan allting poppa upp överallt. Ja. Och så vet man. Så man behöver inte tjuvkika.
Men det var inte det som var frågan. Utan frågan var, ska hon konfrontera honom en gång? Det tycker jag verkligen att hon ska.
Jag tycker, behöver hon verkligen konfrontera? För här ser hon ju, alltså, om de ligger med varandra, då borde de väl... skrivit någonting som verkligen visar det, att vi ses klockan 19 på hotellrummet eller hemma hos dig.
Så mycket verkar inte ha gått.
Nej,
utan
exakt.
Hjärtan och
så
lite...
frågan är ju om hon ska ingripa innan det verkligen händer något fysiskt. Även om en psykisk otrohet är väl minst eller lika jobbig.
Den kan vara värre. Det är därför hon ska konfrontera, tycker jag, innan det går för långt. Det är bättre att...
Hur ska hon konfrontera? Vad ska hon säga?
Hon ska säga så här att...
Har du en affär eller?
Ja, i princip så. Eller vem är hon? Hon kan bara fråga lite så här. Den här tjejen som du rätta den här hobbyn med, vad det nu må vara, jag vet inte vad det är, men vem är hon? Och
i det här fallet är det faktiskt okej att säga, jag har sett er konversation, för det är ju ingen spioneri som Josefin brukar ägna sig åt, utan det här är faktiskt någonting som, det är hans fel snarare att det är inställt på iMessage eller vad det kan
vara. Ja, och dessutom hon
Vad säger du?
Grejen är att jag håller med om att hon behöver konfrontera honom, men hon ska nog vara försiktig med den här tanken att han nödvändigtvis är otrogen, för som ni alla redan har varit inne på, det verkar ju inte finnas indicier på det i den här konversationen, därför att då har de förmodligen skrivit det i brevet till oss. Och sen är det också så att det här med, ja okej, okay, de har mycket, hon har läst att de är närmare varann än vad hon trodde, det är lite hjärtan och så vidare. Ja, men vet du vad, det finns många som faktiskt kommunicerar just sms-mässigt på det sättet, som avslutar varje sms med tre hjärtan. Ja. Jag har flera sådana vänner, och det för dem betyder det istället för att säga hej då typ. Ställ frågan, du och Madeleine, ni verkar vara väldigt nära varann. Ja, men hur väl känner ni varandra? Så att håll det öppet, för att det kanske bara är så att de har den typen av nära konversation i sms. Det är deras konversationsstil.
Fast det kan man bli svartsjuk på.
Det får man bli. Men jag menar att det behöver inte betyda att han är otrogen. Det klivet är väldigt, väldigt stort tycker jag.
Men att han är på vägen då?
Nej, det är inte ens nödvändigtvis så.
Jag tror folk som inte skriver så mycket, eller har det som yrke, eller är så vana, de använder de här emojisarna och grejerna, hjärtan och saker på ett för mig mycket, mycket märkligt sätt. Ja. Ett hjärta behöver inte betyda någonting. Nej. Som är närheten av kärlek, utan bara lite gulligt, jag tycker om
jag
dig.
Jag tycker det är sjukt att folk använder emojis hela tiden. Vi skjuter mig i munnen. Vad alltså. Det är helt vansinnigt vad folk
missbrukar det här. Jag tycker de är rätt praktiska.
Det är kabakelse, klappet i klapp, klapp, tumpret. Alltså, vad fan?
Men vad grejen är att problemet med...
Så det är hej, hej då.
Nej, men det är roligt.
Nej,
ju.
Det är inte kul. Roligt. Det är fånigt.
Nej, det är roligt att vara fånig.
Ja.
Okej.
Okay. Ja, jag håller med. Men hon ska nog prata med honom om det här. Men så att säga förutsättningslöst och inte anklagande.
Nej, var försiktig med svartsjuka, men också gärna, jag vet inte om hon ska säga att hon har sett konversationen, för om hon säger det, då kommer hon ju aldrig få se den igen.
Hon måste ju skynda sig.
Men nu är det en liten godispåse för henne där.
Och hon måste ju skynda sig, för ju längre tid det tar och hon berättar, så säger han då, har du sett det här i 3 veckor nu utan att säga någonting? Då kan hon hamna på pottkanten för spioneri.
Hon ska mota Olle i grind. Finns det inte något som heter så?
Men absolut. Det intressanta är att eftersom han då har Messenger.
Är det bara det du frågar?
Ja, men att hon bara, det är därför hon ska konfrontera nu. Hon ska stoppa det här, för det här är på väg. Jag känner att det här är på gång. Det är någonting som puttrar och pyr.
Hon är inte paranoid.
Hon ska stävja det här innan det smäller till.
Men han kanske bara har en väldigt, väldigt nära och bra vän. Var du på väg?
Förra gången var det inte någonting på gång i ett liknande scenario, Josefin.
Vad var det för scenario som inte var på gång?
Ja, det var då utifrån den lilla svarta snuskboken som inte innehåller.
Nej, men en bok där man skriver små texter, det är inget farligt. Men meddelande med en annan kvinna på deras gemensamma hobby.
Ja, men man har ju också sett... Man har sett rätt mycket mer. Har man följt konversationen och ser vad den tar vägen, så kan man också se känslan där med.
De har gjort en deal att de inte pratar om vissa saker i konversationen.
Om de hade gjort den dealen, då hade han också sett till att meddelanden inte var aktiverat på iPaden.
Nej, men det där vet inte han om, för han är så pass gammal så han fattar inte ens att det funkar så.
Fast om man är på väg att vara otrogen, då borde han tagit reda på sådana saker, för han borde vara rimligtvis vara svinnervös då, eller, för det är ju ingenting man... Om man inte är psykopat, så tycker man att det är väldigt jobbigt med sådana tankar eller intentioner. Och då borde han ju kolla upp det med iMessage.
Men
en del kan ett sånt där. Jag skulle lätt kunna göra bort mig där.
Precis. Alltså.
Ja. Jag hade en kompis som var tjej, såg när han höll på att planera ett fyllig i en skidort. Och hon ringde upp mitt i det, vad jag förstår, och sa... Så då var man få någon packa skit och åka hem efter det.
Men då såg hon ju med all önskvärd tydlighet.
Var det där gemensamt också? Ja. Var det gemensam iPad eller gemensam, var det på big screen eller?
Ja, hon såg det hemma på en annan skärm i alla fall. Ja. Och hon ingrep innan han var otrogen. Så det var bra ingripande. Jag tycker, här ska det ske samma sak.
En slags brandman. Brandkvinna.
Släck elden.
Okej, konfrontera sig med Jossan.
Konfrontera, men ta det lugnt.
Konfrontera med förnuft. Och Fredrik var konfrontera. Eller?
Ja,
nej.
Ja,
absolut. Du fick svaret, Veronica. Dilemma. med mig, Anders S. Nilsson. Och jag kan inte säga mitt namn idag. Hela tiden. Anders S. Nilsson,
du kan aldrig säga mitt namn.
Jo, det sa han. Fredrik Virtanen.
Ja, men, är det är väldigt svårt för dig att säga
är
mitt namn.
Är det Virtanen? Fredrik Virtanen, välkommen till Telemma. Är det där vi är?
Jag vet inte vad du pratar om.
Vad är det där för språk? Virtanen?
Virtanen, det är väl finska?
Ja, absolut.
Fredrik Virtanen.
Ja, men det var, men det var din skånska som jag tänkte var jobbigt.
Alltså. Ja,
men det är det bättre nu, tycker jag.
Nu var det bara obegripligt. Virta. Ja, men det är fint.
Okej. Hur som helst, Fredrik Virtanen, jättevälkommen hit.
Tack.
Säger jag efter en timme och tre kvart. Josefin Crawford också och Henrik Fexeus. Och vi ska sluta tramsa för vi ska läsa ett dilemma från Anton. Hej dilemmapanelen, jag heter Anton, jag är 29 år gammal, min tjej är 24, vi har varit ihop i snart 2 år. Vi har ett bra förhållande och jag känner mig fortfarande nykär i henne. Det är bara en grej jag stör mig på, hennes klädstil. Hon kan till exempel ta på sig rosa mjukiskläder som det står Foxy på med stora guldbokstäver när vi ska gå bort på middag. Eller gå till jobbet med flätor i hela håret och tjocka guldkedjor runt halsen. När vi är hemma ensamma så börjar man inte om hur hon klär sig. Men sanningen är att jag ofta skäms över hur hon ser ut när vi träffar andra människor. Jag har försökt hinta om det några gånger men hon tar lätt illa upp och det blir bara dålig stämning mellan oss. Det verkar vara ett ganska känsligt område där och det verkar även som att hon själv tycker att hon har klätt sig väldigt snyggt. När det i ärlighetens namn ser ut som att hon har klätt ut sig. När vi först träffades så hade hon vanlig klädstil, nästan tråkig. Det här har kommit helt plötsligt och jag vet inte vart det har kommit ifrån. Men helt plötsligt började hon köpa fula kläder och jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag säga åt henne att jag avskyr hennes nya klädstil? Undrar Anton.
Ja, men hon har ju alltså uppenbarligen börjat lyssna på sådana här 90-tals hiphop. Ja, alltså Miss Elliot och sådana grejer. Med sådana här rosa Ted-grejer. Och det är ju svincoolt, men kanske inte man går till en så här svennig middag. Så han har ett problem och problemet måste nog lösas genom en diskussion och ett samtal om olika mode-statement.
Vad säger du, Jossa?
Ja, nej, men jag känner ju direkt att hon har en skön stil på något sätt. Alltså, hon har hittat något plus. Hon har varit ganska medelmåttig och osynlig och så pang så har hon kommit på att shit, det här var ju kul och det här är min stil. Hon kanske börjar lyssna på någon speciell musik som Fredrik säger eller så. Så att, jag tycker att det finns något lite härligt i det och jag tycker det är synd då. Jag tycker hon ska få ha sin stil, men sen kan man ju tycka kanske om det är någon jätteuppstyrd middag eller sådär, så kanske han kan snacka med henne, men kan du inte ha, måste du ha liksom just de rosa mjukisbyxorna,
måste du stå Foxy?
Ja, måste du stå Foxy på rumpan, alltså det kan bli lite tummar. Ja, det är klart det var på rumpan,
det var för det var det jag såg framför mig också.
Jag såg faktiskt på magarna. Jag tänkte Fonzie, men det var ett tag sedan.
Hur höga byxor?
Fonzie.
Magarna. Fel årtionde.
Fonzie.
Det var gänget och jag, herregud. Hur gammal är du, Anders?
Jag fyller 73.
Ja, men då var ju Fonzie kanon.
Vad var han gjorde? Fonzie. Han är coolaste killen i klassen. Jag såg en ny film. Han är gråhårig och gick med rollator. Men vad säger du?
Nej, men alltså jag tycker att hon verkar var en väldigt skön tjej. Mm. Och jag tycker att, vem är, alltså Anton, skärp dig. Vem är han att bestämma vad som är fult och snyggt för det första? Mm. Han låter ju som en kille med en jävligt rackig klädstil i så fall. Mm. Gräv fram en gammal vinyl med NWA och försök förstå vad det är hon gör. Mm. Och sen så är det ju så här att om de nu går på en middag och hon har på sig de här mjukisbrallorna, om den middagen är så uppstyrd så att de där brallorna inte funkar, så kommer ju hon märka det förmodligen redan första gången, kanske andra. Jag menar, hon bara för att hon har nu valt en mer uttalad klädstil betyder ju inte det att hon har blivit oblivious för resten av omvärlden. Utan jag tycker att det här verkar mer handla om hans egna värderingar och smak än att
det är lite ängsligt att vara orolig för sin tjejs klädstil, eller inte det?
Jag tycker att han ska
vara glad att han har en tjej som uttrycker sig så.
Ja, och de är vuxna människor och var och en får stå för sin klädstil, absolut.
Om vi höjer blicken lite grann och tänker på ett personligt drag av den här tjejen som vågar göra detta.
Exakt.
Som vågar gå emot strömmen och som är lite spontan och bara testa en ny pryl.
Jag tycker det är en lite lam rebellhandling att sabba.
Ja, men det är inte rebell, utan det är bara kanske någon slags nyck som man bryr sig inte vad andra tycker.
Ja, absolut.
Jo, det kan vara en ålderskris också.
Mm. Ja, 24.
24.
25-årskris. Det kan vara en ålderskris.
Jo, det brukar lyxproblem.
Ja, men man vet ju inte bättre då. Man tror att man har en ålderskris då.
Ja, precis. Ja.
Nej, men jag håller med er, men jag tycker om det nu är en uppstyrd mynda, då kan de väl ha en snack om att kanske inte just det här tillfället ska man ha det. Ungefär som att gå till ett giftermål och klä sig likadant. Det vore inte lämpligt.
Nej, det finns ju vissa stunder då det inte är lämpligt, men för det mesta så funkar det utmärkt.
You go girl.
You go girl,
det
säger vi.
Ja,
precis. Anton, tagga ner lite grann, var inte så ängstig, låt en tjej leva ut, men välj tillfällena. Snacka med henne om att välja tillfällena. Mm. Ja. Somebody that I used to know. Gotje i Mix Megapol i programmet Dilemma, och det där blev sista låten, nästan näst sista låten idag. För vi har haft väldigt många olika intressanta dilemma. Vi har skrattat och vi har tramsat och vi har tagit en del på allvar. Har ni varit nöjda med dagens problem som ni har löst, panelen?
Ja.
Ja.
Mm.
Okej. Okay.
Det har varit knepigare problem än vanligt, det måste jag säga.
Mm.
Mm.
Så jag tolkar det som att ni är taggade för imorgon också då?
Ja, det här var ju bara uppvärmningen.
Just det. Mm. För vi är tillbaka imorgon med Dilemma. Samma panel är det. Klockan 8-10 som vanligt. Och har du missat något eller vill höra programmet igen, då går du in på radioplay.se/mixmegapol och klicka på Dilemma och mejla dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Imorgon är vi tillbaka igen med nyheter och dilemman. Bland annat tar vi upp Annikas dilemma. Hon funderar på att lämna sin kille eftersom han aldrig tar initiativ till sex. Det är ni.
Oj.
Mer om detta och mycket, mycket mer imorgon klockan 8 är vi tillbaka. Nu tar Josefin över i studion och vi håller tummarna. Jo. Tack för den här dagen i Dilemma.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Tack och hej.
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.